Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ny podd. Jannik Svensson är på plats igen.
Här för att träffa Sveriges Joe Rogan. Du är ju bokstavligt talat Sveriges Joe Rogan. Och nu sitter vi med exakt samma mikrofoner som Joe Rogan har och i samma setting.
Ja, men det finns en del likheter. Vad är de exakta likheterna?
Ni båda har hållit på med MMA.
Nej. Bägge svartbält i taekwondo.
Taekwondo, men det är ju, du vet, MMA för mig är så här... Mixed Martials, det är så här en, men ni båda har varit programledare i Fear Factor.
Just det.
Ni båda är vita män. Ja. Rika vita män, hatade av feministern och vänstern.
Ja, ja. Det kan jag hålla med om. Men det intressanta med honom är att jag har följt honom väldigt länge. Jag gjorde ett program som gick på TV3 som heter Fear Factor. Det är bland de roligaste grejer jag gjort. Vi spelade in i Sydafrika, var det 6-7 pers, de skulle tävla mot honom, de fick hoppa från helikopter och käka levande spindlar, och det var väldigt, väldigt roligt program att göra, och det var en väldigt rolig alltså inspelning också. Jag tävlade ju fortfarande då, så att jag tränade på den lokala boxningsklubben där i en kåkstad. Det var rätt roligt när jag hoppade in taxin första gången jag skulle åka till den här kåkstaden. Jag frågade vad bästa boxningsklubben i Kapstaden, och så fick jag en adress från kocken som boxades, och så hoppade jag in i en taxi. Jag säger adressen, taxichauffören vände sig och sa, you know where it is? Jag bara, I think I do. Så körde han en stund, och så när vi kom dit och så sa han, you sure you want to get off? Yeah. Why? Han bara, there's a reason why. Have you seen any white people the last 10 minutes we've been driving? Jag bara, nej, there's a reason why. Så jag var faktiskt första vita snubben på den klubben. Jag kan säga att jag var jävligt bra form, kan jag säga, när jag kom hem. Men nog om detta. Jag hade tänkt prata lite om woke. Det finns ju en del som säger att åsiktskorridoren har börjat rämna.
Sverigedemokraterna sitter ju praktiskt taget i regeringen nu.
Precis.
De har inga ministerposter, men...
Nej, men håller den på rämna? Är det så? Och jag tänkte, utgångsläget är ju vår favorit för detta minister, Annika Strandhäll, som har börjat bråka med mig på Twitter. Det är rätt intressant ändå att vi har en gammal minister i Sveriges största parti, som jag lägger upp då ett tweet där, nu ska jag se om jag hittar det.
Jag kan ju säga under tiden du söker efter den att jag stötte på henne hon var rosenröd om kinderna i Almedalen förra året, under Almedalsveckan, och då frågade jag henne om jag kunde få göra en intervju. Och jag berättade inte för henne vem jag var. Ska jag gjort det, så skulle hon inte ha, antar jag, ställt upp. Men hon var väldigt trevlig. Och hon proklamera att om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen eller i regeringen så är det stövel Trump och du vet, det var hela den biten. Mm. Men hon är väldigt trevlig som person när man träffar henne.
Det tror jag säkert.
Kanske inte när du träffar henne.
Ja, men, men ibland är det rätt konstigt att man träffar såna politiska fiender. Folk är rätt, dels så är de en del uppfostrande, en del är fega också. Folk vågar inte säga saker i ansiktet. Det är lätt att sitta på Twitter och vara tuff liksom.
Men sen är ju
så att han jämt, du vet, krigare. Det är tufft att vara, det är lätt att vara tufft liksom med framför tangentbordet. Det är svårare att vara tuff när man tittar någon i ögonen och ska säga vad man tycker.
Ja, och sen har hon ju Säpo med sig när hon går på krogen. När hon är hemma och är full, då är hon, då har hon inte Säpo med sig.
Nej, men jag delar att experter i våra grannländer, kriminologer som Svenska Dagbladet har talat med, alla beskriver samma ord, utveckling i Sverige, skräckscenario. Då, och det här är rätt typiskt politiska vänstern. Alltså det här är då en politisk diskussion, en av de viktigaste diskussionerna i vårt land och kommer vara det kanske 20 år framöver. Vad ska vi göra åt det här? Vad svarar då en före detta minister i Sveriges största parti? Hon svarade, det kan vara bra att försöka att inte bidra till detta genom att till exempel understödja trafficking och exploatering av unga kvinnor från öst. Bara tips. Ett, jag har varit anmäld för trafficking att jag har varit frikänd. Så att polisen har utrett det. Det är en lögn vad hon säger. Sen, och det är,
alltså om vi anmäler henne för trafficking, då är hon i samma situation som du.
Ja, precis. Så att det där är skitsnack. Men det intressanta här är, som jag tycker, det är den här, alltså den politiska debatten. Det här är en av de viktigaste politiska ämnena. Jag har rätt mycket följare på Instagram och Twitter och sådär. Jag har nästan 60 000 på Twitter. 140-131 tror jag på Instagram och så vidare. 25 på Facebook.
Vad är det för demografi på dem? Fördelning mellan män och kvinnor?
Det är på Twitter vet jag, har jag nog inte riktigt sett det. På Instagram är det 50-50 ungefär. Facebook är det bara snubbar. Men det är väl, nej, eller YouTube. Där är 25 000. Där är bara snubbar.
Det är ju mest killar som är på YouTube också. Ja, precis. Men du har nått kvoten. Får du någon form av bidrag för det från staten? För att du har nått 50-50-kvot? På dina tittare på Instagram.
Borde jag få, tycker jag.
Ja, det tycker man. Det är så här jämställd. Det är,
nej, men det är intressant det här. Och, det är det här att en av de viktigaste, de försöker alltid dribbla bort korten. Svara på frågan istället. Och en annan sak som är jävligt intressant här, det är så här, jag är dömd, jag har tagit min straff.
Fast du blev väl inte, du var bötesföreläggande?
Ja, jo, men jag är dömd för sexköp, inte för traffic.
Men man vill inte, det är inte att bli dömd att få ett bötesföreläggande. Dömd är ju om man är i domstol.
Ja, fast du erkänner ju brottet, så att det är som en dom är det.
Alltså kom det och fick du från Stockholms tingsrätt?
Du, det är en bra fråga.
För jag tror att det där är typ som att få en fortkänningsbrott.
Ja, det är det.
Du kan skriva på den.
Ja, det är det.
För då är det som att du kan överklaga den och hamna i liksom rätten. Men så är det ju också om du börjar bråka med någon myndighet och hamnar i förvaltningsrätten.
Ja, men nog om detta, liksom vad jag har gjort, och det har jag tjatat om för mycket. Och jag har lämnat tillbaka.
Ja, jag har till och med glömt bort vad du har gjort.
Det har du inte alls. Men det intressanta är hela den här diskussionen med en politisk elit som försöker liksom dribbla bort korten. Och Sverige som jag såg en väldigt, väldigt intressant grej. Det var faktiskt Aron Flam, jag ska bara bläddra så att jag har det framför mig, som tog fram där. Ni ska verkligen lyssna på hans podd. Den är skitbra.
Dekonstruktiv kritik.
Dekonstruktiv kritik är grym. Men om man tittar då på liksom den politiska diskussionen och vad Sverige är, och så här, man får ett intryck att vi är så jävla woke. Men är det så? Är det verkligen så? Och då finns det en som heter David Rosario som har gått igenom 98 miljoner nyhetsartiklar runt om i världen i 36 länder.
Med en artificiell intelligens antar
jag. Jag vet faktiskt inte hur han har gått igenom det.
Men, jag tror inte han har läst dem.
Nej, men på något sätt.
Säkert en
AI-verktyg, absolut. Och då har han ju tittat då på en form av retorik och allt sånt där. Och direkt, det landar man från början i rätt tidiga med den här woke-kultur, alltså sexism, homofobi, alltså islam, islamofobi, allt det där. De dyker upp först i Sverige. I större omfång. Och
det var satanism på 80-talet.
Ja, precis.
Och det var det ju USA fortfarande på 90-talet. Man var ju jätterädd för att lyssna på hårdrock.
Ja, det var rätt spännande.
Men det där byts ju ut vart tionde år. Nu är det ju islamofobi. Och det var ju rasism.
Jo, men det intressanta är det här med att vi är liksom först. Och idag när man tittar så är vi liksom, det är liksom i våra nordiska länder inte ens i närheten. Vi är världsledande partiklar i de här ämnena. Och man diskuterar här mer än någonsin. Samtidigt som vi i andra änden har enorma problem som vi har börjat diskutera nu. Men alldeles för sent med kriminalitet och våld och skjutningar. Kärnkraft och liksom allt det där har den här woke-kulturen bara dödat. Man har ägnat sig åt helt fel grejer.
Vill du höra en sak som är helt sinnessjuk, men ja, helt på riktigt? Jag har varit i Kiev 2 gånger det här året.
Ja.
7 dagar, 7-10 dagar båda gånger. Mm. Båda gånger så har jag varit med om först det värsta raketattacken som har varit under hela kriget, och andra gången var värsta ballistiska attacken och värsta drönarattacken. Jag har varit med om 3 av de värsta attackerna mot Kiev. Men under samma tidsperiod, båda gånger, så har det dött flera människor i Stockholm.
Ja, det är
helt... Alltså, fattar du hur sjukt det är? Det är liksom...
Ja, vi har inget perspektiv på det där. Och att man sakta liksom börjar gå mot liksom klankonflikter i Sverige. Nu har ju den nya regeringen, det var väl igår de han höll tal, va? Ulf Kristersson i Almedalen.
Alltså, jag visste inte ens om att det var Almedalen.
Nej, men igår, och det lät ju rätt bra. Men man ska komma ihåg att alla de här har ju alltid, de har varit med i det här woke-tåget. Och när man säger så här att den här liksom åsiktskorridoren, att den har börjat rämna och sånt där. Det där är ju fullkomligt skitsnack, skulle jag säga. Utan man bara ändrat åsiktskorridor. Man har bara bytt fot. Helt plötsligt, typ över en natt, så var det, ja, vi måste gå ta hårdare tag mot liksom brottsligheten. Helt plötsligt var kärnkraft, ja, det är ju självklart att vi ska ha kärnkraft. NATO. Ja. Nej, men alltså, jag menar så, alla vände på en femöring liksom. Och det där är det mest, och så att nu tycker alla
NATO är ju alltså så här för 2 år sedan.
Nej, det var liksom, redan i höstas.
Jo, men alltså för 2 år sedan, då var man ju liksom, det var inte snack om. Det var inte ens på kartan för många av dem. Speciellt försvarsministern.
Men det där, och det som irriterar mig med det där, det är att folk då som har varit med och bidragit till alla de här problemen. Det finns en anledning till att du fick en elräkning som var alltså helt sinnessjuk i vintras. Det är för att vi har lagt ner, och Annika Strandhäll är en av dem som har varit med i, inte tagit besluten, men i ett sånt, i ett parti. Jag menar, som minister så visste hon inte ens hur många kärnkraftverk det var. Hon fick en fråga när hon blev med energiministern, hon var. Så fick hon frågan, hur många kärnkraftverk? Ja, det borde jag veta. Men lägg av.
Alltså, kommer du ihåg corona när den liksom slog till och det var slut på masker? För de hade man kastat.
Uh-huh.
När man gick med i EU, men då skulle det finnas. Vi hade i Finland hur mycket som helst för att vi hade gamla lager. Man kastade inte bort gamla grejer som funkar. Men i Sverige hade man kastat bort dem. För man tänkte att nej, men vi är med i EU nu. Nu kommer vi att få av andra. Och det där är liksom det, de där prioriteringarna som man har gjort i Sverige, och speciellt Stefan Löfvens 2 regeringar, de senaste 2. Men nu har jag märkt, det kommer ju Facebook-reklam om typ någon bidragsmyndighet alltså som ska utreda bidragsfusk.
Ja, det är någon ny
myndighet. Den heter något konstigt. Nu är det kanske lite så här, det är lite typiskt socialdemokrat att starta en ny myndighet för att bekämpa någonting. Liksom, det är någonting till som kostar pengar.
Ja, det är borgarna som, det är nu.
Ja, men de ska ju fortfarande sitta nu. Nu får de kanske sitta 2 perioder.
Mm.
Och så ska det liksom varvas igen. Och så här håller man på. För jag menar, Löfvens regeringar höll på, eller Socialdemokraternas 57 regeringar förra perioden, höll ju på att reda upp Reinfeldts haverier. Och nu är det där liksom, det känns som att de inte varken har verktyg eller förstånd att liksom kunna ta tag i
det. Nej, men problemet med det här är det att man har sysslat med fel saker. Jag tror att hela den här woke-kulturen, jag menar, om man tittar på, var kommer det här ifrån? Liksom? Ja, men hela det här, om du tittar på när muren faller 89, och så helt plötsligt ser man vad vänstern, kommunismen, socialismen, vad det gör med ett land, fattigdomen, förtrycken, morden, allt det där, det var ju helt omöjligt att hålla, liksom stå vid det och säga, men vi tror på klasskamp, vi tror på alltså den ekonomiska politiken från vänstern, att den var ju omöjligt att hålla vid. Så där gör man ju liksom, okej, men vi måste ju hålla kvar på vår, liksom, vi måste ha en fiende. Och så bara bytte man liksom fiende. Det var liksom, det var patriarkatet, man hittade nya liksom kön, homosexualitet.
Filterbubbla.
Och grejen där, om man tittar på nu vad det här, och det här tror jag, det är det som i slutändan kommer döda hela vänstern. För att de har, till slut har de liksom de har liksom målat in sin hörna. Jag tror den här sista, den här liksom, den här vem som helst kan vara en tjej liksom, vare sig du har snopp eller inte, alla kan föda barn, och mensskydd ska finnas på toaletter, både kill- och tjejtoaletter. Men så här, jag tror att till slut nu så har man målat in sin hörna, så folk är så här, lägg av. Och man måste säga, Amerika har det här verkligen tagit spin. Jag tror de flesta har hört talas om Dylan Mulvaney. Jag tycker att på något sätt, jag tycker att han är ett exempel på det här, när vänstern gör transrörelsen en otjänst. Alltså de använder trans, de använder homosexualitet, de använder jämställdhet som ett vapen mot högern. Och problemet för många av de här transpersonerna, det är att det är ofta rätt sköra personer. Och jag tror den här Dylan Mulvaney, som, ja, men, ni som inte har koll på honom, så var det han som gjorde, fick ett reklam.
Honom?
Ja, om han vill att jag ska bara kalla henne för honom, det kan jag absolut. Jag har inget problem med det. Det är en han, men om hon vill vara, då kan jag vara trevlig att säga hon. Liksom.
Eller
hen. Eller hen, eller vad det nu är. Men hon fick ett kontrakt för Bud Light att göra reklam. Och de förlorade, första 10 dagarna förlorade Bud Light 1 miljard per dag. Det är nog helt sjukt.
Fick marknadschefen fortsätta?
Hon är sjukskriven.
Henne är sjukskriven.
Det är en hon. Ja, men det finns någon helt fantastisk intervju när hon berättar vad de liksom, ja, men hon tycker att det är liksom, ja, men det är för manlig reklam och du vet så. Budweiser, kom igen. Budweiser, när jag började titta på boxning, då sponsrade de boxning. Det var varenda titelfight började. This Bud's for you. Mike Tyson in the blue corner, du vet. Det var reklamen. Och det gick till Dylan Mulvaney som, galet, du vet.
Alltså när jag var i Kina 2016, då hade Budweiser en extremt stor kampanj. Och då satt de och drack i shotglas, kineserna. De kan ju inte dricka alkohol.
Ja, de är en enzym mindre så att de blir fullare. Mm.
Men de satt, för dem var det liksom shotglas. De har ju sett på några amerikanska filmer att folk shottar, men uh-huh. Det är helt andra brygder.
Ja, men asiater tål ju inte lika mycket alkohol. De har en enzym mindre för att bryta ner alkoholen.
De får ha svagare Budweiser. Men alltså, det var väldigt konstigt att se en amerikansk öl i kommunistkina. Liksom.
Uh-huh. Ja, men världen är konstig. Men återigen till det här att använda transcommunityn som vapen. Alltså självmorden är ju liksom, du vet, de är enormt mycket självmord bland den där transcommunityn. Och det är vare sig du har gjort operation eller inte. Det blir ingen skillnad när de gör det. Så att det är ofta rätt svaga personer som behöver egentligen stöd och kärlek och allt sånt där. Men att helt plötsligt liksom ha dem i frontlinjen, som man puttar dem framför sig i det här liksom culture war som alla pratar om. Liksom. Jag tycker att det är, jag tycker det är fel. De kommer till slut losa. För idag är det så här, om du vill ha en vettig liksom åsikt om någonting. Man kan, du vet, universiteten en gång i tiden, det var ju där man sökte sig för att liksom komma med liksom tankar om framtiden, forskningen. Jag menar, idag på universitet så måste man ha liksom en, det är mer genus än liksom ingenjörer. Va? Mm. Jag menar, jag hör i boxen som klänningsrummet, hör jag mer liksom mer down to earth åsikter än vad man är. Men kön är en konstruktion, kom igen liksom. Mm. Och det är det som jag tror i slutändan kommer göra att de kommer få problem, att någonstans börjar folk säga, men kom igen.
På tal om Aron Flam, han har ju det här skämtet. Den som tror att kön är en social konstruktion har aldrig fått en spark i sin sociala konstruktion.
Nej, precis. Men det finns, du vet att tjejerna också har skyddar.
Vadå?
Fittskydd, ja.
I kampsporter. Ja. Ja.
Det är inte jätteskönt att få en spark där heller. Så.
Få en spark i fittan. Det är...
Nej, det gör nog rätt ont också. Men jag är helt övertygad om att vi har en helt annan dimension. Man får...
Fast det vet man. Du kanske känner på ett helt annat sätt. Då måste jag respektera det.
Jag vågar inte säga något om det. För att jag har ju ofta fått springa en sån här gatlopp inom media när jag säger någonting. Jag gjorde en intervju, vad heter med Hanna, de här bloggmänniskor, brudarna som var så jävla stora. De gjorde en intervju med mig och min exfru Lena. Och då sa jag, men så vi gick alla kurser, Lena var rätt rädd för förlossningen och allt sånt där. Så vi gick alla kurserna, allting. Och sen så, jag är ju rätt bra på smärta liksom. Jag i boxning, så här, min första VM-fight så bröt jag käken, jag bröt näsan, fick en tand utslagen, bröt ett reben, fick sy 15 stygn i ansiktet. Så jag vet en del om smärta och att det är viktigt att slappna av och andas. Och där är ju liksom... där finns det ju rätt mycket bra hjälp och jag tycker att jag var ett rätt bra stöd med att liksom slappna av, andas. Profylax är ju faktiskt skitbra, så ska ni föda barn så går den kursen, den är superbra igen. Jag jämförde att jag förstod vad smärta var, som hade varit proffsboxare, med att föda barn. De skrev i Dagens Nyheter långa, bara hånade mig liksom, jasså du vet någonting om smärta, du kanske skulle kunna, du vet,
alltså jag kan...
helt sinnes, jag bara okej, absolut, jag var där, det gjorde fucking jävla ont kan jag säga, alltså, att föda barn, men det gör det också att boxa 12 ronders titelfight, få käken bruten, det gör också ont, vet du vad det är smärta, och jag har gjort det liksom 36 gånger, jag har boxat nästan 600 matcher om man räknar ihop, tror jag vet något om smärta, mycket mer än vad de där Hanna och de där jävla blodbrugan.
Men frågan är, har du skitit ut en 2,5 kilos vattenmelon?
Nej, det har jag inte. Och jag förstår att det gör skitont. Men jag har fått lite reben brutna också.
Nej, men det är också så här, jämföra smärta och smärta. Det är liksom...
Nej. Nej, men det är fortfarande...
Det är klart, så här, min blindtarm sprack en gång. Det gjorde jävligt ont. Ja. Men det går över. This too shall pass. Nej, men det som du säger, det här med transrörelsen. Alltså att när man frontar, nu är det transrörelsen. Det har varit feminismen, det har varit massa olika branches, intersektionellt maktperspektiv och så vidare, men det tar alltid slut, folk tröttnar alltid till sist, tar det slut, folk orkar inte och då hittar de någonting nytt.
Nej, men det som vi måste vara noggranna med nu, det är att när de byter fot så jävla snabbt, bara vänder hela debatten. Alltså det är helt sinnessjukt med vad de gör vänster nu.
Just, men alla gör ju det samtidigt, ja, också.
Precis.
Men inklusive det Swedish Elephant-dokumentären på YouTube, den är fruktansvärt bra. Ja. När de går ut och så frågar de svenskar så här, vad är svenska värderingar? Och då börjar folk prata om liksom så här, de vet inte ens vad värderingar är. De blandar ihop kultur och fornminnen. Alltså så här, det är liksom för att i Sverige är ett av de mest extrema länderna när det kommer till värderingar, men alla vänder samtidigt.
Det där är problemet. Alltså, när man då har uppfostrat folk att inte vara stolt över sitt land, att inte stå upp för sitt land, vad skapar det för land? Vad skapar det för värderingar?
Mm. Exakt. Har du någonsin sett en snubbe som går runt med en finsk flagga på sina kläder och tänkt att han där är säkert nazist?
Nej,
så gör man när man ser folk med svenska tatueringar, alltså svenska flaggor eller tatueringar, alltså, eller runor till exempel.
Ja.
Hur blev runor nazistiska? För att nazisterna tyckte om runor. Det är liksom, i Sverige så vill man på något sätt skämmas över kultur, men jag tror att mycket har att göra med att man har inte varit med om krig.
Precis.
För oss kom varje år på veterandagen, så kom det veteraner och berättade för oss. Och sa liksom, de tittade oss barn i ögonen, så sa de att ni kan koka en rysse Men det är alltid en rysse. Och så här, de såg kriget. Deras barn, våra föräldrar, fick växa upp med efterföljderna. Mm. Men ändå på 90-talet så repa sig och Finland låg i samma ekonomiska tillväxt. Trots att vi betalade alla krigsskadestånd. Mm. Medan Sverige efter andra världskriget var en intakt industri. Vad är skillnaden där? Alltså 200 år av fred och pengar som bara kommer in. Och nu tar pengarna slut.
Ja, för exakt.
Det är den europeiska socialismen. Nu tar vi in liksom små skitländer som inte klarar av att sköta sin egen ekonomi och så ska vi liksom omfördela pengar. Skicka bort pengar till EU och så ska någon annan fördela ut de pengarna. Det är bara så här, vi har staten, svenska staten, som sitter och fördelar pengar. Men nu bara, ja men vi måste ha en större. Så, och det är ju så att de ska kunna skicka sig själva till olika liksom organ. För har du sett hur det ser ut på alltså, EU-organnivå? Det finns så jävla sjuka så här, små obskyra. Så här, det finns ingen, jag kan lova, det finns ingen som har full förståelse för hur EU-apparaten funkar. Det är ett monster som växer och växer och växer. Och det är chefer överallt. Och det är någonting som Sverige älskar. De älskar.
Jo, men det, vi har ju byggt upp ett sånt land också. Jag menar, alltså, vi har ju världens femte högsta skatter och allt sånt där. Och vi har sagt det förut. Med världens femte högsta skatter, du ska ha den femte bästa polisen, femte bästa sjukvården, femte. Och det har vi inte. Utan vi är rätt urusla på allt det här. Då är ju frågan, vad får jag för pengarna? Eller rättare sagt, vad fan tog pengarna vägen? Och tittar man då, vi har inte ont om läkare i Sverige. Utan vi har rätt medelnivå i Europa på det där. Men vi är extremt dåligt organiserade. Det är extremt dåligt styrt. Och vilka är det som styr sjukvården? Det är politiker.
Mm. Det är stafettläkare. De sitter ju och väntar i sista minuten. Och så åker de iväg och stafettar och får liksom hur mycket pengar som helst.
Ja, ja.
Men det där är ju avtal. Det är ju så här, ja men nu bara tar vi bort fria marknadens magiska under. Som gör att folk kommer överens om ett pris. Och sen bara ja men avtal med länsstyrelsen.
Jo, men problemet med hela den här maskinen, jag pratade om det förut i podden, att du har genusindustriella komplexet, att du har massa folk som går massa utbildningar om genus och så här. I andra länder, om du tittar Kina och alla de här länderna som vill någonstans, Afrika kommer rätt stort nu också. Ja, fan, de håller inte på med det där liksom. De utbildar sig till att bli ingenjör, de utbildar sig till att liksom lyfta sitt land, de är och kämpa det som våra i Sverige farmor och farfar gjorde och våra föräldrar. Och sen så kommer den nya generationen, min generation. Och så helt plötsligt så har du massa jävla informatörer och du har alla ska ha en genus liksom plan och allt sånt där. Istället för att liksom så här, företag gör företagarjobb. Vi kämpar, vi bygger ett starkt Sverige, starkt näringsliv. Och så kan vi betala skatt och då kan vi få bra land. Nej, istället så måste vi, och det är många av de här stora företagen också, att det är som trojanska hästar. Att alla de här politikerna som har läst på universiteten, gått de här utbildningarna om genus och allt sånt där, de skapar massa lagar att du ska ha genusplan, du måste hit och dit, som gör att du måste anställa de som gick kurser med dem, som också har läst genusvetenskap. Och så har du massvis med folk som sitter och fattar massa beslut som inte är produktiva, som inte först och främst gör det företag ska göra, det vill säga skapa värde, skapa. Och det där är,
jag får droppa en Ayn Rand där. When you have to seek permission to create value from people who create nothing, then you may know your society is doomed.
Exakt.
Nu var det löst till att det är någonting i samband. Men när du måste söka tillstånd från människor som inte skapar värde för att få skapa värde, då vet du att ditt samhälle är fucked.
Det är ju exakt det.
Du måste ha tillstånd för att starta ett bolag. Bankintyg. Du måste alltså det är liksom vi har, alltså det är liksom du måste gå och begära lov. Pappa, kan jag få gå ut och köpa glass?
Ja, men rätt länge så var ju liksom, jag menar, på 80-talet var man ju typ så här, om man var egen företagare var man ju typ landsförrädare i princip, va? När man förstår att det är småföretag som har byggt det här landet.
Ja, det var ju varför explodera allting kring industrialismen. Det var ju på grund av limited liability companies. Mm. Och det är ju så här, limited liability. Det är, det är en limiterad risk. Du kan bara förlora det du stoppar in. Förut på 1600-1700-talet, då förlorar du allt. Så här, du förlorar din gård. Gick det åt helvete? Någon leverantörs, någon levererar inte. Alltså, du var fucked. Men sen kom aktiebolagslagen och då blev allting bra. Bättre.
Nej, men Sverige, om man tittar också vad som skapar vårt välstånd. Sverige har ju historiskt... Alltså,
vita rika män.
Ja, eller hur. Vad heter, men Sverige, när man avreglerar skråväsendet, jag är lite i 1848.
Ja, det är någon på 1800-talet.
Ja, i slutet på 1800-talet. Jag är inte riktigt säker på årtalet. Men vi har ju 100 år av fucking jävla ekonomisk tillväxt. Sverige är ju fan helt fantastiskt. I början på 1900-talet, jag har sagt det förut, har vi mest patent på jorden. Mm. Inte per capita. Mm. Lilla, lilla Sverige. Den, när man tog bort massa jävla regler så hände det saker. Folk tittade på Nobel, de tittade på alla de här som gjorde pengar. Så jag ska också bli rik. Kämpar jag, då kommer det hända grejer.
Det finns en riktigt bra föreläsning med Henrik Jönsson och Johan Norberg på YouTube, där de drar ett exempel om hur i Kina, där man reglerar liksom att du ska odla soja, du ska odla ris. Men sen när folk kom på att men fan, om vi byter, för din gård är bättre för soja och min är bättre för ris, så bytte de och så märkte staten att men nu har ju de har ju ökat 200%, men å ena sidan, vi gillar att vi får mycket skörd, men vi gillar inte kapitalism. Men när kapitalismen väl börjar sprida sig, då sprider den sig. Och det var samma med Indien. De reglerar massa grejer, men det här med telekom, det var ju bara något så här, det förstod de sig inte på. Så då sket de med att reglera det. Men där fick Indien sin ekonomiska tillväxt. För att där du har en marknad som är fri, där människor får hitta på saker, du inte behöver ansöka om tillstånd, skriva på massa papper, ansöka blanketter, då börjar folk göra saker. Men folk är alltid rädda. Ta till exempel autonoma fordon. Vi sitter i bilköer för att människor bara bromsar utan att fatta att de förstör för alla andra. Skulle alla bilar vara autonoma, vilket det finns teknik för sedan fan 20 år tillbaks, då skulle det inte finnas bilköer. Men det som hindrar, det är lag. Det är lag. Du får inte ha en autonom bil, fast den är säkrare än en människa. Vi har autopilot på flygplan. Men det är liksom... och där är liksom ännu en sån här flaskhals i samhället.
Nej, men vi sysslar inte med längre med det som eller det många gör det, men politiken sysslar ju inte längre med det som skapar välfärd, utan man håller på med massa andra saker. Man har liksom varit anti-väst, man har varit anti-kapitalism,
man har anti sig själv.
Man har i princip skämts för Europa och slaveriet och Europa kolonier, så det var bara för att vi var bra på att kriga. Slaveri har ju för fan alla haft. Det har ju varit liksom fram, och det ska man komma ihåg, vilka var det som avskaffade slaveriet? Vilka var det? När folk håller på och gnäller om det, vilka var det som avskaffade slaveriet? Engelsmännen. Och de såg till, den engelska flottan såg till att de sa, nu är det slut på det här. Vi kommer skjuta, de hade världens starkaste flotta. Vi kommer skjuta sönder det om vi hittar det. Det var engelsmännen som drev det. Politiskt. Mm. Och det ska man veta att slaveriet, afrikanska slaveriet, alltså europeer tog sig inte in liksom, in i delarna av Afrika. Utan folk tog slavar, afrikanska kungar tog slavar och sålde då, för att liksom, på den tiden man inte hade liksom, mediciner, och det gav man sig in i liksom, inlandet till Afrika, så dog man av malaria eller så vart man dödad liksom, fick ett spjut i ryggen. Så att afrikanska kungar vart ju stormrika, många av det på slaveriet. De tog det då, och sen så var det ju fruktansvärd den här slavhandeln över liksom Atlanten. Men man hade slavhandel över liksom Sahara. Det liksom...
Ja, och där är den där, alltså slavhandeln existerar ju idag också, till den mån att det är sexslavar och sexslaveri. Ja. Det är liksom, alltså det som pågår på den liksom fronten. Man hör mycket om människor som pratar om den transkontinentala slavhandeln på 1700-talet. Ja. Men what about den som kommer, när det kommer liksom 20 kvinnor som är inlåsta i en container, mm. Som våldtas 50 gånger om dagen. Sådana saker på riktigt. Liksom. Det är, man tar upp de här exemplen från historien, men what about kolla upp sin egen historia? Mm. Vad höll man på med under andra världskriget? Vi skäms inte i Finland över att vi tog emot material från Hitler. För att vi behövde det. Och vi samarbetar i den mån med Hitler. Men vi gjorde det på ett sätt som gör att vi kan se oss själva i spegeln. Mm. Det kan man inte om man sitter och pumpar ut kullager till den tyska krigsmaskinen.
Det gjorde Sverige också. Du vet, Churchill ville ju att Sverige också ska betala krigsskadestånd.
Ja, han var ju skit där liksom.
Ja, men du vet, och kriget, alltså, vi gick ju, det fanns ju embargon. Sverige skrev på massa att vi skulle embargon. Vi gick ju runt dem och öppnade företag själva i Tyskland för att importera till oss själva och så vidare och så vidare.
Ja, det var,
och vi förlängde antagligen kriget då.
Och det där får man får inte titta på det där. Har jag berättat till dig att jag blev kvoterad en gång och att det gick riktigt åt helvete?
Nej, berätta.
På den tiden när jag började gymnasiet på Åland, det var 12 år sedan, det var inte så länge sedan. Men då fanns det något som heter könspoäng.
Uh-huh.
Och jag ville gå en utbildning men kom in på en annan som det var ganska höga betygkrav på.
Uh-huh.
Och då fick jag könspoäng för det var så många kvinnliga sökande. Så då bara behövde de fylla upp det. Så de liksom fyllde ut den här klassen. Jag blev liksom dit plockad som utfyllnad. Jag klarade av ett halvår. Sen behövde jag hoppa av. Det var för mycket. Jag klarade inte av det. För att betyget var den objektiva mätpunkten.
Ja.
Men min kuk blev den subjektiva. Och kuken gjorde att jag fick komma in där. Men jag klarade inte av det för att jag hade inte betygen.
Kuk är mycket bättre på finlandssvenska. Säg
kuk.
Kuk.
Jag hör...
Kuk, säger jag rätt?
Kuk. Men där är det så här, jag blev inkvoterad till en plats som jag inte hade betyg för att komma in på.
Mm.
Jag hade sämst betyg i klassen. För att jag var en snubbe, jag ska inte gå en sån utbildning när jag inte... Men alla sa till mig då, jag var 16 år och lyssnade på min omgivning. Det var som att, ja men den här utbildningen, du har bra förutsättningar. Men det är ju ett helvete. Tänk att vara... den som blir inkvoterad. Om du är den svarta personen som blir inkvoterad i en skola i USA. Hur kul är det?
Det roliga med USA är att när de börjar med kvotering då, så tänkte de inte att det var liksom non-whites och sånt där. Helt plötsligt så var det fullt med massa non-whites från ett speciellt ställe i alla de här universiteten. Kan du gissa vad det var för några?
Berätta, du måste förklara för jag hänger i. Jag tänker på så här sydafrikanska skolbänkar.
Ja, nej men alltså, man hade ju kvotering då för att komma in på de stora elituniversiteten i Amerika. Du vet.
Och, ja, då ska man ju, om man ska kvotera, då måste man ju kvotera ut asiater.
Exakt. Det var ju det som var problemet.
De är ju bättre, men så här, vad är svaret på? Jag tror att det har att göra med att de har en kultur som är att de pluggar mer.
Ja,
plus också, att folk förväntar sig att de ska prestera bättre.
Ja, men du vet vilka som också gör bättre än vita. Det är ju afrikaner. Svarta afrikaner. Som inte är alltså svarta amerikaner. De har inte alls den här offerkulturen. Utan man har lärt sig hemifrån att man får kämpa hårt och plugga. Det händer grejer liksom.
Ja, här lär vi ju dem att offer liksom.
Nej, precis.
Men det står ju också i amerikanska ID-kort så står det race, hispanic. Uh-huh. Det står liksom, de har alltså ett register över vad man har för hudfärg.
Uh-huh.
Och det kallas för race, ras.
Läste du om Target, apropå det här med att det börjar vända i staterna? Target är i Walmart är ju störst. Och nummer två är Target. Det är roliga, de skulle göra någon sån här Pride Month. Och ha då
regnbågs
det var rätt provokativt. Det var en sak med regnbågsgrejer så, men det var tuck friendly swimwear, att du ska kunna i bikini under delen ska man kunna stoppa undan kuken och för barn. Ja, men det är så här. De har förlorat 15 miljarder. I Amerika har de börjat så här, Amerika, det är ju så här, hit them where it hurts. Men
där är också så här,
jag såg en jävligt rolig, någon amerikan som jag kommer inte ihåg vem det var, som sa så här, vi har Veterans Day, we got Mother's Day, we got Father's Day and we got Pride Month. Vi har en hel jävla månad. Kom igen liksom. Men... Och återigen det har funnits jätteproblem med diskriminering mot homosexuella och allt sånt. Det är fruktansvärt, och det är klart vi ska stötta dem. Men återigen, de är dumma som låter alltså att de blir vapen i handen på vänsterns kamp.
Alltså, jag håller på med politik sen jag var, mitt första val som jag var med i var när min farfar ställde upp. Det var 1999. Sen dess har jag liksom sett det här och blivit använd som ett verktyg. När jag var ung, då blev jag använd som ungdomspolitiker, och då var det alltid så här, man ska ha någon bög, man ska ha någon som är liksom utländ. Det var så här, vi ska ha kvinnor. Det är liksom, man ska visa upp en fasad. Men när man jobbar med marknadsföring till exempel, då vet man, vad är ens målgrupp? Och varför? Ja, de tycker om det. Jag producerar flera poddar och har gjort många år. Och då kan man, alltså jag kan alltid se att de som lyssnar på poddar lyssnar på sådana som är som de själva. Och därför vet man på förhand, om man lyssnar på en podd, om det kanske inte är Alex och Sigge för de är stora, men ta din podd till exempel. Det är folk som är som dig, för att ni tycker samma, och då går man ihop. Det kollar bara på hur folk flyttar ut.
Du menar smarta, begåvade.
Exakt, smarta, begåvade indier, höll på att säga. Italienare med, nej, men som kollar på nu hur Sverige ser ut nu med miljonprogrammen. Ja. Det är klart att folk flyttar dit. Så de vill ju vara med folk som är så här, kolla på Thailand. Svenskar bor i svenska byar liksom.
Ja, men Spanien också.
Ja, och det är så här för att man tycker det är trevligt, och så här, ja, men det är trevligt. Det är hemma.
Men vet du vad? Det är inget problem om man gör det rätt. Om du tittar på italienarna till exempel, Amerika, det är en av de mest framgångsrika invandrargrupperna. Vet du vad Bank of America hette från början? Bank of Italy. Världens största bank. Alltså det, Bank of America är startad av en italienare.
Men alltså det är så här, det är för att när ni är gängkriminella så har ni vita handskar och frack. Och har någon kille som heter Luigi som kommer och kastar in en inrullad persisk matta med ett lik i en Rolls Royce och kör iväg den till liksom, det, alltså det är så här, här är det så här, en AK från Jugoslavien-kriget som har blivit buren av någon 11-åring och sen avfyras som en 15-åring. Det är så här, och den som egentligen ska begå det här mordet liksom sitter i en Audi A4 med tonade rutor. Mm. Det är så här, vad fan? Alltså på riktigt. Det är barn som går runt med vapen.
Det är inte på något, det stämmer ju inte det med italienarna, det är ju också rätt, det är ju arbetarklass. Men
det, du men måste hålla med om, det är lite mer stil på maffian.
Ja, lite, men
det är ju såklart Hollywood.
Ja, absolut, men det är en rätt smutsig affär där också. Jag boxade ju liksom, när jag boxade så var jag ju nere i Neapel under somrarna, och då tränade jag på en av de lokala klubbarna. Ofta de är ägda liksom av maffian där på klubbarna liksom. Så jag boxade med många av de här maffia som idag är maffia, bossar där nere.
Men det är inte Sicilien som är den största?
Ja, alltså du vet så här, i Sicilien är mer organiserad, de skjuter inte varandra. Det där håller de på att bråka om.
De spränger och lever.
Vilken som är störst. Men du har ju tre. Du har ju i Neapel har du Camorran. Dranghettan har du på i Kalabrien, och så har du maffian och Cosa Nostra på Sicilien. De kallar sig inte för Cosa, men de har den sicilienska maffian. Vilka som är mäktigast och vilka som är rikast vet man inte riktigt. Men man kan säga så här, napolitanerna har ju länge kontrollerat kokainhandeln och import, alltså svartimport. Det är en av Europas största hamnar. Så att ofta är det så att när de här stora, de jobbar ju med triaderna, så att när många av de här stora skeppen kommer in, så lastar man av, man lägger sig på natten utanför hamnen, och så åker de ut en massa småbåtar och lastar av tv-apparater och sånt där, som liksom går in i systemet svart. Så att det har ju varit en stor tillgång då för den napolitanska maffian. Plus att sicilianerna kontrollerar heroinet, medan napolitanerna kontrollerar kokainet.
Det är det som är konflikten i Gudfadern, att de vill inte börja med droger. Mm. De håller ju på med allt annat förfärs, men inte droger.
Men sen säger de att Dranghettan har ju, medan napolitanerna är mindre klaner, de är mer våldsamma. Sicilianerna drog ju liksom, de lyckades ju Alltså de bombade sönder två stycken riksåklagare. Borsalino hette väl den ena, Paolo Borsalino, och vad hette den andra, jag kommer inte ihåg. Men att de sprängde upp fan 100 meter motorväg. Alltså, de drog liksom ögonen till sig. Medan Drangettan då är tydligen mer mäktig. Men håller, de är svårare för att de är liksom flyter med.
Nu var tjocka kalsonger.
Ja, precis. Nej, men de, man säger att upp till en tredjedel av den italienska ekonomin kan vara helt svart. Och den italienska maffian omsätter lika mycket som ett italienskt, som ett mindre europeiskt land.
Men gör de, vad jag förstår, nu kanske jag är helt fel ute, men de har informella sociala program där de betalar, alltså, till fattiga människor. Stämmer det? Alltså
att de... Nå, inte riktigt så, men de vissa det, men så här, Neapel är det så här, de har en enorm arbetslöshet där, och det är en rätt fattig del av Italien där, och speciellt de här småstäderna där jag kommer från runt om Neapel, där är det tufft liksom, och där är ju maffian är ju en rätt stor arbetsgivare,
ja, det betyder, alltså folk dör om skörden slår fel.
Ja. Så att, men grejen är så här, om du tittar på mina, de som är bönder, har italiensk jordbruk går ju rätt bra liksom, så har du mark och det är okej, okay. Som min familj har ju mark och det. Men där behöver man liksom, du behöver gå ihop, du behöver kunna försvara det där liksom. Så att Italien är ju så här, problemet med Syditalien, det här kommer också bli i Sverige. Att ju mer du låter liksom den organiserade brottsligheten slå rötter i samhällskroppen, desto mer så kommer de liksom, de här rötterna växa sig djupare. För den då, om du tittar på till exempel då Syditalien, där funkar ju inte alltså, polisen. Alltså blir du fattig. Det är svårt, alltså, du har ingen socialhjälp på det sättet vi har i Sverige. Vi kommer komma dit i Sverige också om vi inte liksom, alltså, döda i sin linda är för sent. Men vi måste sätta in enorma resurser för att få stoppa det.
Alltså det var väl typ.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2016-17 som det börjar balla ur riktigt ordentligt. Mm. Tänk om 20 år, hur många mördare som kommer att ha kommit ut från sina livstidsstraff. Alltså det här är liksom, har vi haft på det här sättet så här mycket, alltså fatta vad råa och kalla de här människorna måste vara nu. Alltså vi har ju gått från att ha haft 15-åriga mördare i arméer, soldater och krig, och så bara har man kommit upp och blivit ett civiliserat land, och nu bara, ja men nu är vi 15 år och nu skjuter vi igen liksom. Det är att gå bakåt.
Ja, men det är oanade konsekvenser kan jag säga. Och det är också det som vi går tillbaka där vi började, Annika Strandhäll, att man försöker dribbla bort diskussionen liksom. Håll det till ämnet för fan. Du är ju ansvarig för det
där. Vad var det hon skrev?
Nej, men jag citerade, alltså det var Svenska Dagbladet som hade en artikel om att kriminologer runt om, att de främsta kriminologerna var grannar.
Ja just det var det, trafficking.
Just det. Ja, just det. Hon, ja, precis. Att vi har ett skräckscenario i Sverige. Det är rätt roligt. Det kan jag gå in. Vi gjorde en rabattkod. Folk är rätt trötta på de här woke-människorna. Vi gjorde en rabattkod från robertos.shop som är min, nu blir reklam.
Ja, men det är bästa olivoljan jag heter. Jag blandade med rått kött och åt den. Det funkar mycket bra.
Lyssna inte på hans kostråd.
Men köp olivoljan.
Men vi gjorde en rabattkod som är hur många kärnkraftverk? Frågetecken. Så Annika Strandhäll lyckades, vi tjänade Alltså vi har aldrig tjänat så mycket pengar i Robertos punchshop. Vi gjorde på 100 000 på att folk tycker illa om woke culture. Och naturligtvis gillar olivoljan.
Det kan vi fira genom att jag ser om jag hittar den här osända intervjun. Kan klippa in lite hatpropaganda från Annika Strandhäll. För jag fick ju faktiskt hennes medgivande att sända den.
Mm. Bra, shoot.
Men jag hoppas jag har kvar den.
Skitbra, men in på robertos.shop och shoppa så vi kan slå ännu mer.
Och då kan jag också säga att när jag lärde känna dig, Paolo, så introducerade du mig för konceptet bra olivolja. Jag hade aldrig smakat en bra olivolja innan jag hade gjort det, för att man går ju runt i en värld där allting är klägg.
Ja, men det intressanta med det där att när Livsmedelsverket gjorde ett test med olivolja extra virgin, det visar sig att 17 av de 23 vanligaste olivoljorna i butik, alltså de stora märkena, det var inte extra virgin. Tre av dem var bomolja, det vill säga inte ens alltså lampolja. Alltså det var inte värdigt som människoföda ens en gång. Och du ska veta, man mäter kvalitet på en olivolja i surhetsgrad. Desto lägre surhetsgrad, desto bättre. Om din olivolja mäter under 0,8 i surhetsgrad, då får du kalla den extra virgin. 0,8, det är rätt dålig olja, ska jag veta. 17 av 23 kom inte ens upp i det. Vår olja är liksom, vi är så här, förra året gjorde vi 0,2. Jag menar, och det var hyfsat då. Vi är aldrig över 0,2. Så att det, du vet, vi har varit nu i 0, alltså 12, 0, 1, 2. Mm.
Och där
12.
Är,
det är en jätteskillnad på produkt.
Jag tror, för jag hade ingen aning, för det här är typ ett och ett halvt år sedan som jag första gången åt en testa en bra olivolja. Det var väl 5-6 år sedan som jag första gången testade specialkaffe. Mm. Och det är liksom, det är också det är som då, jag visste inte om att allt kaffe i Sverige är bränt. Man bränner bort det för att man tar bort de dåliga smakerna genom att rosta jävligt hårt. Men man vet när man äter en bra olivolja.
Nej, men allt handlar om skörd. Det är därför, alltså det motverkar syresgraden, syragraden, det är att du måste plocka oliverna. Oliver är ju, om du tänker ett äpple, om ett äpple är övermoget när det ramlar ner, då blir det brunt. Det är både en oxidering i äpplet, och det är det man mäter kvaliteten i surhetsgraden. Och då går det inte, kan du skaka ner oliven när den är för mjuk? För att då kommer den liksom, när man lägger den i backarna så kommer den gå ihop, de kommer krossas. Det kommer komma in syre i oliven, syran går upp i oliven. Därför måste du liksom plocka, precis som byter färg. Oliver är gröna. När de blir mogna blir de brudenröda. Svarta oliver finns inte, de är färgade.
Vadå färgar de då? Varför?
För att de ska ses. De har som en mogen oliv, som är lite övermogen oliv som de här är. De ser inte så goda ut.
Okej. Okay. Det är typ som de riktiga köttfärgen.
Ja, de är bruna. Liksom. Mm. Så att du vet, om du ska skörda stora mängder, då har du liksom traktorer. Så de har en griparm, så fäller de ett nät under och så bara skakar de det. En gång ramlar allt ner. Det är enda sättet att komma upp liksom, att en olivolja kostar 100 spänn. Det är omöjligt om den är av kvalitet. Det går inte. Det är alltså omöjligt. Det är Italien, det är europeiska löner. Du ska plocka fram, det tar fler. Alltså så här, när vi skördar, vi åker alltid ner, jag och sonen, och plockar. Liksom. Du plockar 200 kilo om dagen, det är 13 liter.
Det är bra träning.
Det är ändå,
ja, det är ingen löprunda på morgonen.
Nej, fy fan.
Men sen åt jag en ost också som du hade med dig hem. Och det var fan den godaste. Det var mozzarella, tror jag.
Ja, det är en epokomjölk. Den är gjord som mozzarella.
Alltså, det var så fruktansvärt. Alltså, jag tänker på den ibland fortfarande. För att det var liksom... den där matkulturen som ni har, det får jag ge. Det är liksom... Jävlar.
Ja, Italien har mest ursprungsmärkta produkter på jorden.
Man har väl också ganska hälsosam befolkning, även fast man har hög fettintag.
Ja, men Italien har ju alltså Sardinien är den plats på jorden med mest världens äldsta manliga befolkning. Och då vi har ju mycket 100-åringar, och Syditalien speciellt. Norra Italien har ju en annan kost som är mer, alltså det finns ju liksom inget italienskt kök, utan Italien är väldigt uppdelat i regioner. Italien är ett nytt land, det är enat 1861. Och egentligen, om du tittar pizza till exempel, pizza är ju från Neapel. Den sprids till övriga Italien, inte från Neapel, utan napolitanska invandrare tar med sig, även pastan åt man inte riktigt i norra Italien. De tog med sig det till New York, till Amerika, och där lärde sig andra italienska migranter de napolitanska rätterna, och så tog de med det då tillbaka till norra Italien. Så att mycket av den här tomatsås, pizza, den kulturen, den har ju tagits omvägen. Det är därför du kan liksom åka till.
Den har liksom odlats i frånvaro av, och sen kommer tillbaka.
Ja, så att nu har de ju blivit bättre på det där, för att det finns rätt bra med napolitanska pizzor på hela jorden.
När kom den till Sverige då?
Den napolitanska pizzan?
Ja.
Den första napolitanska pizza riktiga, det är lilla Napoli i Falkenberg ligger den. Och vet du vad nummer två som startas i Sverige? Först i Stockholm.
En missvar kanske.
Nej, nummer två äkta napolitansk pizza är Pane Fresco som jag startar.
Men
sen bråkar de om vilka som var först. Alltså man hävdar ju då i Västerås, där det var mycket italienare som kom då på 60-talet, där hade man pizza. Och det finns flera som hävdar att den är sådär. Stockholm är...
Jag skrev en artikel 2016 om Stockholms första pizzeria på Nyårsvägen, Pino. I Midsommarkransen. Men det kanske bara var allmänt pizza det handlade om.
Det där bråkar om. Det fanns ju pizzeria opera. Det har funnits massvis med det. Det där är de inte riktigt överens.
Vet du hur man vet att en pizzeria är bra? Eller att de lagar god pizza? Det står mycket polisbil utanför.
För att?
Nej, poliser gillar pizza.
Alltså.
I USA äter de ju donuts. Men helt på riktigt då... Du ser när det står polisbilar.
Lastbilschaffisar brukar jag titta. När man är ute på motorvägar i Italien. Då är det ofta bra mat. De har mycket såna här... Vi brukar käka, jag och son, säger han alltid när vi landar. Så finns det en sån här vagnar, en sån här food trucks. Det har ju funnits länge hos oss. I Sverige är det rätt nytt. Men det finns några food trucks när vi åker från motorvägen och åker av mot vår lilla by. Så har de en... Alltså de gör med porchetta, du vet, så här, med mackor och du vet, så här, med såna fettbomber.
Alltså jag har kört genom Europa några gånger nu det här året, och jag har börjat ta med mig sånt här treskiktigt special toapapper, eftersom ibland måste man äta på en polsk bensinstation. Det är bättre att inte äta. Där skulle det vara en food truck med porchetta liksom. Mm. Varför är det så jävla dålig mat på bensinmackar?
Det där är rätt spännande, för att om man tittar i Italien så har de här autogrill och de här, det finns ju flera kedjor som är rätt bra där. Men det är väl att folk inte ställer krav. Den dagen jag har ju faktiskt tittat på det här själv lite grann innan min härliga skandal när jag blev av med allting. Men vi byggde fram ett koncept faktiskt för vägkrogar. Som är färdigt. Så vill någon ha den så hör av er. Men
jag kan ta med den till Polen nästa gång. För jag hade en stund på en polsk toalett som var, alltså jag funderar på, nu ringer jag 112 liksom. Alltså på den nivån av att äta på en sån där jävla bensinstation. Men det är ju alltid dålig mat på flygplatser och så där folk reser.
Ja, men det är ju lite det att du inte har konkurrens helt enkelt.
Så de säljer billiga kolhydrater.
Ja, precis. Så du behöver inte skärpa det. Men nu har det börjat bli bättre på flygplatserna. Det är rätt bra mat. Sen har jag tycker en del flygbolag har rätt okej. Okay, liksom. Det ska vara kul att prova. Det är ju en rätt svår konst att laga. Liksom ska värmas och allt sånt där.
Det var ganska många som gick under. Alltså, det har inte flygit så jättemycket nu. Mm. Jag kan tänka mig att de som levererar mat till flygplan hade det jävligt jobbigt under corona. Och då kanske de får, när de ska börja förhandla nya kontrakt, öka på kvaliteten lite. För de här jävla fyrkanterna som man äter på flyg, det är liksom, man sitter längre och håller på med förpackningar än vad man gör med att äta.
Ja, men men jag kommer ihåg en gång i tiden när man flög, då hade de ju varm mat och det. Vi bilade ju ner till Italien. Det var ju liksom att åka, det var ju superviktigt liksom, som man sparade, pappa och mamma jobbade som djur och så bilade vi ner. Och det tog ju liksom, ja men det tog 3 dagar ner till Neapel. Jag och brorsan började slåss i Södertälje, slutade liksom i Neapel. Fyfan. Farsan gillade Tyskland, han bara sa, ni får kissa i Österrike.
Ja, men det är så här, jag har ju bilat 2 gånger nu till Ukraina. Och det är jävligt mysigt. River du stället. Ja. Men det är jävligt mysigt att köra på europeiska vägar. Det är liksom, det är ett det är en fin kontinent.
Ja.
Och det är liksom speciellt på, nu har ju polska bensinmackar, gillar vi inte, men de har fina vägar i Polen att köra snabbt.
Italien har också rätt fina vägar. De är privatägda. Det där i Sverige har vi liksom, vägnätet är inte rätt jättebra. Vi har ju mycket vägar i och för sig. Det är också en rätt intressant grej, ett stickspår när vi pratar om det här med genus och jämställdhet och liksom
feministisk snö.
Ja, alltså hela den här rökridån man har lagt för att dölja Sveriges verkliga problem. En sån här superosexig grej som är ett jätteproblem nu. Det är ju en del sån här infrastruktur. Alltså rör, vägar, allt elnät, allt är eftersatt. För man har prioriterat fel saker.
Det är nedgrävt under jorden.
Ja.
Man märker inte. Och sen kommer det,
tills det slutar.
Ja, men det går i 10 år och ignorera att det kommer en tjänsteman med papper och säger nu behöver vi börja fixa här.
Ja.
Men sen när det spricker ett rör under marken och det rinner ut liksom i grundvattnet. Alltså, Sverige har pinsamt dåligt elnät. Alltså, man kan liksom inte leverera. Det är så, vad i helvete?
Men att inte fler människor säger vad i helvete, för att de kommer göra exakt samma sak, de här politikerna, som de har gjort med alla frågor från kärnkraftverk till NATO. Vi har ju sagt det för nästa grej som kommer komma, det är de här infrastrukturgrejerna. Ja, men vi såg det inte komma. Jävla.
På Åland så är den ministär som är den tyngsta infrastrukturministern, heter trafikminister förut. Och de mäts genom hur många broar de bygger. Vår nuvarande minister, Christian Wikström, han har byggt några hållbara broar istället. Han valde att satsa på en sån taktik. Mm. Men klassiskt sett så har det varit byggt några broar som håller i 20 år eller 30 år. För att då är det politiska är så här, ja, men desto fler broar jag bygger, desto fler människor kommer att åka på broarna, desto mer kommer folk tycka om mig. Men det är det som är problemet. Det är ju politiker som fattar beslut om investeringar.
Ja, men och det är liksom mandatperioden man pratar exakt, om. Om det ser bra ut den här mandatperioden, då kanske inte att gräva upp massa rör och så här, oj, sjukvården får rätt lite pengar. Ja, men det här är rätt viktigt också.
Mm. Nej, men det
är återigen det där, att man har inte lärt sig att prioritera.
Men sen ska de jobba på natten också. De gör ju de där. Och när de jobbar på dagen, då ska det stå 4 Samhallgubbar och titta ner i gropen också.
Mm, ja, men det
Nej, men infrastruktur, det är tror jag, det här året är en stora fråga. Kolla på Ukraina nu. De kommer ju aldrig, allt elnät är utslaget.
Mm.
De kommer att kunna bygga upp det med minigrids från början. De kommer att kunna göra liksom ett helt autonomt nät som du inte kan slå ut centralt. Och det är där Fågel Fenix föds ur askan.
Ja.
Och det är det Sverige borde göra nu. Riva allting och bygga minigrids överallt.
Det kommer alltså
om du röstar på Medborgerlig Samling nästa val så kanske det händer. Men,
ja, precis, men det problemet är så här, det finns inga visioner. Liksom. Man försöker lappa ett system som inte funkar.
Systemet dödar visionerna.
Ja,
det är så att du kommer in i riksdagen med nya fräscha ögon och så möts du av, nej men här är kulturen så här gör vi, och då liksom ställer in sig i ledet, för det kan svenska göra, ställa sig i ledet. Du kan om vi går ut nu ett gäng, 10 personer, och börjar köa utanför en random dörr, då kommer folk att ställa sig i kön, för att i Sverige så står vi i kö. Du vet hur kineserna gör, va?
Nej.
Om det finns ett för stort hål, då ser de, oj, det finns en plats i kön, och så går de in. För ur deras perspektiv, det är liksom det är så de ser på kö.
Den roligaste kön någonsin, det var jag och min exfru, stilig kvinna, blond, vi var ju i vår lilla stad, och sen så skulle vi skulle på banken och växla pengar, det som man gjorde förr i tiden, och sen så hade de precis betalt ut pensionerna, så det var ju sån jävla kö, och så sitter en banktjänsteman där och så tittar han så här, fan, snygg tjej, så han bara vinkar fram henne, hon får gå förbi kön.
Det är som att gå till större plan då, när du inkastar.
Varsågod.
Eller utkastar det. Gjorde ni så? Tog ni in de snygga först?
Ja, självklart.
Och det är för att man vill att det ska vara snygga människor på
kvällen. Men så här, alltså, Café Opera, det kommer aldrig finnas något sånt ställe. För det fanns ett ställe i Sverige Folk, du vet, så här, folk åkte från andra länder, du vet, så här, Rolling Stones, bara för att gå ut, alltså inte ens, du vet, det var helt magiskt, alltså det var så jävla bra, för du kunde välja. Vi hade ju kö därifrån, ja, men 7 normalt en kväll var det kö, och långt, det tog kanske 2 timmar att komma in. Folk kom från hela Sverige, så det var de snyggaste tjejerna, också snygga killar. Det där är liksom, du behöver en mix som blir perfekt. Så att
man väljer sin målgrupp.
Ja, nej, men du alltså på den tiden, vi var ju väl skolade, måste jag säga, av ledningarna, för att det var super, dörrvakten hade ett jätteviktigt jobb, för det var egentligen du som skapade kvällen. Nummer 1 är så här, snygga tjejer, det börjar där. Och alla som säger något annat, de vet inte vad världen funkar.
Det går, de har aldrig fått en spark i sin sociala konstruktion.
Nej, precis. Eller de har ingen social konstruktion. Den har de klippt bort eller någonting. Alltså allt går ut för att para sig. Folk går ut, vi går ut för att trägavligt. Ja, eller hur. Du går ut.
Du tycker att ett glas vin smakar gott.
Ja, shit. Det kan du göra hemma. Går ut på krogen, det är klart att det är kul att gå ut med vänner och så. Men rätt många, alltså majoritet är för att hitta. Liksom.
Det är jakten på ett svettigt hål. Liksom.
Exakt, för att prata poetiskt. Vad heter det? Så att du behöver bra tjejer. Och en viktig grej där i mixen, det är att du har lite mer tjejer än killar.
Mm.
För att då har killar något att göra.
Ja.
Är det mer killar än tjejer, då blir det bråk. Alltså, hur enkel matematik. Sen, efter de snygga tjejerna, så behöver de snygga tjejerna något att titta på. Så det behöver snygga och coola killar.
Eller reka.
Nej, ja, de rika kommer automatiskt. De är där för de snygga tjejerna. Men grunden är coola killar, snygga killar. Absoluta grunden är snygga tjejer. Det är den liksom grejen. Men sen så behöver folk med mycket jävla pengar. För att de köper in sig i den här kött liksom marknadsdelen genom att visa, men så här, jag har rätt mycket cash. Jag kanske inte är snyggast där, men du vet, jag bor i en paradvåning på Östermalm. Det är kanske rätt fint också. Vilken champagne vill du dricka? Så att den och sen så går det inte så här, till exempel torsdagar var så bankdag på Café Opera när man jobbar, och då var det så här, alltså massa killar i kostym blir skittråkigt. Så här. Så att vi brukade alltid så här, du vet, kom någon jävel med tuppkant typ förbi. Så man bara, så här, hörru, ja, vill du ha en öl? Så gå in, jag bjuder på en öl. Du ställde en kille med en tuppkam bland alla kostymnissarna. Helt plötsligt var det en helt annan kväll. Så som dörrvakt hade du ett superviktigt jobb liksom, att skapa kvällen.
Vad jag förstår nu, och det här må vara väldigt kontroversiellt att prata om.
Vi pratar inte om kontroversiella grejer i den här podden.
Nej, just det är förbjudet. Alltså. Mm. Munkavle på. Nej, men, en person som jag känner som jobbar som dörrvakt berättade till mig, det här är hans ord.
Mm.
De har problem med en specifik grupp av personer som kommer och är jävligt kaxiga. Och blir det för många, då förstörs kvällen och då försvinner alla. Det finns ett namn också för det. Vet du vad jag pratar om?
Ja, du... men så här,
blattar. Det är liksom, det är så här, nu låter kanske jag som att jag... Så här, men om det blir för många på krogen, åtminstone enligt honom, då är kvällen förstörd för alla.
Ja, så är det.
Var det så på din tid också?
Ja, så har det alltid varit. Och du ska veta vilka som är hårdast med det där. Men det är inget fel med invandrare, så här, men du behöver rätt.
Men sen
precis.
I det här sammanhanget så är det en person
förortskillen,
som stökar och bråkar och ska liksom knuffa sig.
Men som inte har något att komma med förutom. Jag har ju varit en sån kille själv. Jag hade aldrig släppt in mig själv på Café Opera.
Liksom. Har du sagt att folk var rasister för att du inte fick komma in någonstans?
Nej, sånt där. Men så här, grejen är så här.
Du bara slår ner dem direkt.
Men så här, grejen är så här. De flesta krogägare, de är invandrare själv. De vill inte ha de här förortsgängen. De, absolut invandrare. Absolut folk som kan uppföra sig. Men, så här,
men då snackar vi en specifik. Alltså det är så här, en specifik.
Ja, men det blir bråk. 100%. Ja.
För det är ju som att ta en svennebanan. Ja. Det är ju en svensk. Men det är ju en specifik typ jag pratar om. Det är en sån här familje, farsa, Svensson, liksom Volvo och så vidare. Alltså, men det han sa till mig i alla fall var att de skrämmer iväg folk. Folk är rädda att det ska bli bråk.
ja, men det blir bråk också. Så här, man ska komma ihåg att så här, i många, och jag har varit en av de här killarna själv. Den enda valuta du har egentligen, det är ju din egen respekt och du vet sånt där. Och en förortskille som har lite så här gangsterattityd, han kan aldrig låta sin respekt bli naggad i kanten. Utan är det någon som säger något, någon som tar något, någon som sätter sig på din plats, någon som spiller något på dig. Du kan aldrig tillåta det inför dina kompisar. För den enda liksom valutan du har i ditt liv, det är våld. Och kan du då, visar du att du inte har balls nog i de här förortsgängen, så har du ingen valuta, du är nobody. Så att det där är liksom...
Det där, jag blev misshandlad på krogen en gång. Mm. Alltså för att jag gick fram till min tjej och frågade, ska vi åka hem? Mm. Och då var det en kille som försökte ragga på henne, och han trodde att jag raggade på hans tjej som egentligen var min flickvän. Men jag fick stryk så in i helvete. Han slog mig mycket, mycket. Mm. Men det var en sån här respektgrej. Alltså, du vet, det bara...
Men jag har varit sådär också, och det vet jag, som jag har sagt, berättat om det på podden en gång. Det var en kille som jag jobbade som styrare till, jurist, en stor handbollsspelare, liksom, jättemuskulösa. Så kom det ett förortsgäng, och sen så skulle han nobba dem. Så jag backar upp bakifrån liksom, sådär, och ställer mig beredd om det ska hända något, för jag känner att här kommer det hända något. Så han bara, tyvärr, ni är inte välkomna här, så vi måste vara medlemskort i en sån här liksom grej. De bara, håll käften, din mamma är en hora. Och då tänker jag, och det här var precis när jag började jobba i dörren, så jag var ju liksom rätt mycket förortskille själv, så jag bara, nu jävlar, så jag var ju på väg att flyga på dem. De skulle inte kalla min liksom kollegas mamma för hora, någon jävla respekt för det var. Så jag skulle börja slåss där. Han bara, min kollega står bara lugnt kvar och säger, min mamma är inte hora, hon är bibliotekarie. Du vet, och vad jag tycker det är ett bra exempel på, det är liksom, för honom så här, om du kallar hans mamma för, det skiter väl han i. För det är liksom, för honom har det noll betydelse. För mig och för det här förortsgänget, så du kallar inte mig min mamma en hora, för att då har du har tagit av min enda valuta som är våld. Och det, du vet, idag så här, du vet, man är så etablerad, du vet, vit medelålders man som bor i ett fint villa.
Så du är vit nu också?
Ja,
men du identifierar dig som vit. Jag respekterar dig. Du är vit, Paolo.
Nej, men jag är vit. Jag är också vit. Du vet när jag blev vit medelålders man. Jag var ju vänsterns
guldgosse. Ja, just det, var den där
Petre. den dag jag blev företagare och började tjäna massa pengar, då var jag inte längre förortskille. Då var jag vit medelålders man. Då var jag inte en del i den här kulturkriget. Jag hade valt sida.
Mm. Ja, man har valt sida. Först, du föddes in i att vara invandrare, men du valde sida när du blev rik.
Nej, men jag var ju vänsterns guldgosse. Man åkte runt och visade upp mig i skolor i liksom, titta.
Stockholmsnatt.
Ja, liksom. Ja,
men de visade väl den i skolan också?
Ja. Det var liksom... men de missbedömde den, för att det blev ju en kultfilm. Så här, idag ser ju ungdomar... Jag vet,
men det är ett meme idag. Så.
Ja, jag vet. Och folk skrattar åt den där. Men för min generation... Det hade aldrig funnits folk som var liksom, som man såg, folk som var från förorten. De såg att jag var från förorten, de hörde att jag var från förorten. Helt plötsligt så var det, du vet, förut hade klart man hade haft invandrare med i filmer och så, men de var mums. De var bruna på utsidan, men de var vita inuti. Mig märkte man att jag var från förorten.
Men du pratar ju rikssvenska. Du har ju liksom...
Jo, men du märkte, man märkte på... Folk pratade rikssvenska då. Även förort. Man bröt inte. Det började...
Men det blev väl snart en officiell dialekt. Liksom förortsvenska.
Folk bröt inte i förorten liksom, på den tiden. Utan om du var född i Sverige som jag, då bröt man.
Men då ser man folk som bryter som inte har invandrarbakgrund.
Ja. Men det kom... Jag vet ju att han mick. En kille som en del i Upplands Väsby som är centralvägen, de blå husen där. Där var det jättemycket chilenare på den tiden. Och där var det en, okej, han var helt svenskfödd, men han lekte ju bara med chilenare. Han bröt ju lite.
Ja, men man blir som sin omgivning. Vissa, många ålänningar tappar sin åländska när de kommer till Stockholm. Jag tror inte att jag har gjort det.
Nej, men en del, jag är ju en sån där som lite sådär, jag pratade ju mer sådär Stockholms slang förut, men sen så, jag är lite så anpassar, jag låter inte som jag gjorde back in the days. När jag boxade lät man också rätt mycket liksom, tjena, du vet.
Kan du dra Stockholmsnatt-repliken?
Men bländ underbart, det är inte jag som säger.
Nej, men den här tjejen.
Ja, så just det.
Ett stick i värsting.
Det roliga med det där är, alltså vad folk inte fattar, det var så här, vi lurade ju Staffan Hildebrandt. Mycket av de här grejerna hittade vi på, typ. Men så det är så här kidsen snackar. Så en del ord har ju blivit svenska som vi bara hittar på, typ, i den här filmen.
Men jag menar, det måste ju vara en jävla grej att bli film på. Vad var det, 18 år? 17 år?
Ja, 17. Ja,
och bara bli en filmstjärna, helt plötsligt. Så här, alla såg dig på biograferna. Det måste ju ha varit helt...
Ja, det var något helt sinnessjukt. Alltså, du vet, det fanns ju inte... Alltså, på den tiden, det fanns ju en tv-kanal eller två. Du vet, tidningar, det fanns inte alls den. Som har varit, alltså, du gick ju från att vara... Från liksom Stockholmspolisen klassade mig som en av de tre farligaste ungdomarna i Sverige under 18 år. Jag gick ifrån att vara liksom en gatunge liksom, till att vara jättekänd. Alltså. Så över en natt. Jag var på löpsedan. Va? Det var nog helt sinnessjukt.
Och där var ju också, Stockholm är ju väldigt litet också. Alltså, även idag, så här, man stöter på folk man känner nästan varje dag när man har bott i Stockholm i typ ett eller två år. Så börjar det hända. Och då fattar man att Stockholm är litet. Men på 80-talet, då måste jag vara ännu mindre i den form att man rörde sig liksom.
Ja. Men det, jag kan säga fortfarande så där att man folk som gick så här på jambalaya och du vet, vår generation, mycket folk tävlade i taekwondo och kung fu och sånt där. Alltså de man märker folk som är infödda i min ålder, stockholmare. Och folk som är liksom hitflyttade. Och man känner ju otroligt mycket folk, kan jag säga.
Men sen är det som, de flesta känns det ändå i Stockholm som att inte är från Stockholm.
Nej, Stockholm, det är det som gör att det finns en sån här osäkerhet i Stockholm. Om du tittar Södermalm och så. Det är ju dit flyttade folk, flyttade från andra städer. Och lite så här, storstad och sånt där. Man märker ibland liksom att så här... Att man inte riktigt van med Stockholm och attityden i Stockholm. Och så.
De stannar och kollar på en knivhuggen polisman på Medborgarplatsen. Ja, de är helt ovana med Stockholm. Så nytt, liksom.
Precis.
Men det är så här, jag älskar ju Södermalm för att det är nära vatten. Det är så, jag bara gillar det med människorna. Alltså. Det är som det kommer som en liksom piercingfabrik med en fjällreven konken full med kombucha. Som röker små cigaretter.
Men Södermalm är liksom, det är hela, om du tittar på det området, där är problemet med Sverige. Det är ett område där man röstar rött. Och vilka är de här? Det är jättekonstigt, tycker man. Att de röstar rött, för de bor ju i lägenheter som kostar liksom 1,5 miljon per rum.
Ja, men det är för att de lyssnar på Petre varje morgon.
Nej, det gör de. Men de här jobbar i det här transferiatet. De här människorna...
Transferiatet.
Det vill säga, det är människor som jobbar med HR-frågor, jämställdhet i företagen, man jobbar inom politiken, man jobbar i media, man är chefer inom offentlig sektor. Alla är försörjda av någon form av skattepengar. Mm. Journalisterna, allt där, det är ju mediestöd och allt sånt där. Det är ju vänstern som ser till att föda det här odjuret som gör att man konstant missar alla viktiga frågor, alla viktiga saker Sverige måste lösa. Det är Södermalmsgänget. Man pratar mycket om överklassen på Östermalm och så. Det får man säga vad man vill om. Men de pengarna är ju ärvda. Eller så är det folk till Östermalm, flyttar folk mycket. Invandrare flyttar till Östermalm när man har gjort sig pengar. Ja. Man vill bo, titta, I made it, förstår du? Mm.
Och sen har du Djurgården, men där måste du ha rätt pengar.
Jo, precis. Men Södermalm, de har inte lika mycket pengar, men de har mycket pengar. De har jobb som chefer inom media eller offentlig sektor. Och höga lån på sina bostadsrätter där. Och då sitter de och pratar liksom allas lika värde och kapitalismen och allt sånt där. För att med liksom en bostadsrätt liksom för 12 miljoner.
Och så köper de bruna kläder som någon har plundrat från sin farfars garderob som är från 70-talet, och så säljer de dem dubbelt dyrare än nya för att de ser annorlunda ut.
Ja, men du vet, på Södermalm är det så att det är rätt så, alltså den tiden och den kunskapen, det ser ut att man har klivit rakt ur en soptunna. Det brukar ta säkert en timme för dem. Vi det har jag sagt en gång förut i podden, det var rätt roligt, för att när jag boxade fanns fortfarande den här krocken. För Södermalm när jag växte upp var ju ett rätt rough område. Liksom.
Det var ju arbete. Man fick ju till och med lite hyra betald om man flyttade in i Knivsöder.
Ja,
men, Hornstull.
Ja,
och tre månader gratis.
Om du tänker där SoFo är nu, alltså där.
Nytorget.
Liksom innan, om du tar vägen in från katolska kyrkan, det är den som ligger där. Kyrkan som ligger vid Medborgarplatsen. Och så inåt där, om du tar Folkungagatan inåt, det kvarteret, det var italienare. Fattiga arbetskraftsinvandrare, de bodde där. Så att det där var ju lite, så det fanns italienska klubbar och allt sånt där. Så att min mamma och pappa är ju gifta i domkyrkan där, Sankt Erik. Jag är döpt där, jag är gifta, mina barn är döpta där.
Och sen har du de här tvärgatorna ner mot liksom Skanstullsbron. Uh-huh. De här små gatorna. Du har å ena sidan skitdyra restauranger, men människor som ser så konstigt, alltså de ser ut som rymdskepp. Uh-huh. Snurrade mustascher och fjädrar i öronen. Och man nu, alltså jag blir arg när jag ser dem. Jag vill bara skaka om dem och säga så här, skärp dig människa. Så här, för fan, håll inte på så där.
Jo, men det är hela västvärldens förfall. Man alltså du vet, strong man creates good time. Weak men create bad times. Det hela det där gänget, de försörjer sig på att vara svaga. Alla är inte det, utan alla låtsas vara svaga. Alltså jag tänkte,
ja, men det är så här, vad ska du göra om du ska komma in här en dag och jag ska springa runt i några rosa shorts och fjädrar i öronen och snurrad mustasch liksom och lyssna på.
Fast vet du vad, det finns en del, alltså jag tycker att det också finns en kvalitet i det. Jag tycker att de typerna, men så här, grejen är att det har slagit över. Alla ska vara lite special.
Men LP-skivor, har du sett hur det här ökar försäljningen? Nu har den säkert minskat igen, men folk börjar köpa LP-skivor så helvete.
Jo, men alltså grejen är så här, det är svårt att du är någon som är speciell än att se ut att vara speciell. Det är enklare att köpa en begagnad t-shirt som det står bajs på och så är man lite special, än att vara special som person. Det är ju hela grejen.
Så Johnny Rotten, han skrev fuck Dark Side of the Moon och så drog han kryss över det. Och alla trodde att han hatar Pink Floyd, men alla kommer ihåg det. Han älskar Pink Floyd egentligen.
Mm.
Men han liksom gick emot det som var det kommersiella. Och det är det som är hipsterkulturen, att de försöker på något sätt så här, gå emot det som är kommersiellt. Men när det blir så mycket, det blir så mycket och sen...
Men du har ju spelat.
Ja, men de står med någon jävla armband som det hänger någon konstig grej i, och det dinglar medaljonger i flyger, så här små butiker på Södermalm. Det är så här.
Sen finns det mycket bra butiker, men alltså en rätt spännande grej. Jag vet inte om du läser Jens Lillestrand, som är så här woke.
Ja, han har ju haft många beefs med högern. Han är ju hög. Han kom ju varje gång folk bjöd in honom, kom han.
Ja. Men han gjorde en intervju med mig för Expressen. Och de filmade. Och han...
Du gjorde en intervju åt honom, Paolo.
Ja, så är det. Men det intressanta är med den metamannen som han är. När man är så från förorten, man har tränat kampsport, du vet, så här, jag tränar ju fortfarande på klubben ett par gånger i veckan med förortskillar. Jag slåss varje dag med min son. Två, tre gånger i veckan är jag nere på klubben. Jag sparrar med folk som är svenska mästare, min viktklass i kickboxing, thaiboxing. Jag säger inte att jag spöar folk, men jag är 54 år. I'm a handful, kan jag säga. Jag nyper ifrån. Jag sparkar folk i huvudet fortfarande. Fighting är en del av mig. I'm a warrior. Så är det.
Bara om ni möts på samma arena. om det kommer
ja precis, ja, men då är det ju kört. Men vad jag ska säga det är att han ville sparras då under den intervjun, Jens. Så han tog med sig handskar och, eller hade han det, eller han fick det i alla fall. Han hade träningskläder med sig. Det var hans idé. Så vi sparrade och snäckte så här, och han sparkade iväg rätt hårt så här. Så där. Han började, jag tänker så här, undrar vad han vill ha för nivå liksom.
Det är så här, total misshandel eller bara liksom lite förnedring?
Ja, men jag tänkte, vad vill han ha liksom så här? Så han drog till liksom rätt hårt så här. Så jag bara, alltså, du vet, fan, jag tränar ju folk fortfarande och så här, jag har ju rätt bra kontroll så här, men jag drar på han lite så han känner vad det är liksom så där. Och han bara, men jag har tränat rätt mycket thai-boxning så här. Alltså jag aldrig, alltså jag träffar, det var inte ens hårt. Du vet när de gör den här, när du lyfter benet och sätter upp bägge händerna, det den här, du vet, den riktiga kycklingförsvaret liksom, när han kände smärta. Alltså för mig så här, alltså min arketyp av man blev så här, alltså även om det gör jätteont så här, jag skulle aldrig.
Men sen har ni ju säkert också helt vitt skilda begrepp. För dig är så här ont när käken flyger av och landar i andra sidan ringen liksom.
Nej, men så här, jag vet exakt, kan jag säga så här, jag har jättemycket PT-kunder. Som jag sparrar med alla tjejer, killar och sådär liksom. Så jag vet exakt liksom, jag vet vad det gör ont så här. Och jag kan säga såhär, jag sparkade lite för att det skulle kännas, inte för att göra sönder något, men för att det skulle kännas så här, fan, jag har ju rätt, alltså det är därför jag är så jävla, folk säger såhär, fan, de ser när jag sparrar så här, fan, jag har 4 PT-kunder om dagen, sen jobbar jag med mina andra företag, men jag kan säga så här. Många av mina PT-kunder, de har tränat lite kampsport, så här, både tjejer och killar. Jag är några som har gjort liksom rätt många matcher också. Så är de vd för någon firma, börjar bli lite tjocka och tänker, fan, så ser de mig. Så här, fan, han tävlar när jag tävlar, Paolo. Liksom, fan. Så att de kommer för att träna lite kampsport, få bort fettet. Liksom. Jag har folk som är ner 25 kilo.
Så går de på händerna därifrån?
Ja, men de lär sig gå på händer och gå ner i vikt. Och så, framförallt så är det kul att sparra. Det är ju en kul sätt att bränna kalorier. Men ja, många av dem där, de är ju rätt vassa. De har ju liksom ingen kondis. De har förlorat lite tajmingen. Men fan, de kan slå och sparka rätt hårt. Så för mig så blir det jävligt bra träning. Jag kan ju inte kötta på dem liksom, för de har inga kunder kvar. Liksom.
När börjar en man liksom sega? När tappar jag min form? Jag är 29 nu. När börjar liksom, när blir man långsam?
Alltså du tappar ju explosiviteten efter ett tag om du inte tränar den. Det börjar vid 30 liksom.
Det man känner åldern vid 30.
Och 40 absolut kommer det. Inte 30, men så här, vid 40 börjar det tappa explosivitet. Varje år efter 40 så förlorar man 1% muskelmassa i snitt. Men det är ju inte bara att du förlorar den. Det är för att du inte underhåller den. Så att du om du jobbar med explosivitet, alltså sparka hårt, hoppa mycket. Jag hoppar, den dag du slutar hoppa blir du gammal. Så jag hoppar jättemycket, jag stretchar mycket, jag kan gå ner i split, jag kan till och med gå över split liksom. Så att det går, alltså fram till du är 70 kan du hålla rätt bra form.
Ja, det är bara att kolla på Joe Biden. Han är ju riktigt, du vet, klar.
Hur gammal är Joe Biden? För fan,
jag vet inte, han har väl varit dödförklarad i 30 år eller sånt. Nej, men ingen aning, men han är ju så här.
Jag brukar tänka på, jag har en, eller de är inte släkt, men de är som släkt. Francesco, han är 75. När vi skördar oliver, han plockar lika mycket som min grabb, Enzo. Han plockar 200 kilo, han klättrar i träd. Han lyfter backa. Vet du varför han kan göra det? För han har aldrig slutat klättra i träd.
Mm.
Och det är också det som är problemet med den moderna människan. Att du rör på dig, tränar lite, sen lägger du av.
Kompensera det med en 40 000 kronors ergonomisk stol.
Ja, precis.
Istället för att gå ut och springa. Nu gör jag mig skyldig till att inte springa heller. Och den enda formen av explosivitet jag känner, det är den jag känner på polska bensinstationer. Men det där är någonting som alla vet, att 30 minuter... Och sen 30 minuter om dagen. Det är så Apple Watches är inställda. De visar bara när du har liksom, målet 30 minuter. För det är det som man behöver om dagen. pulshöjande aktivitet.
Och det är faktiskt, det är att Karolinska institutet gjorde en undersökning för det här, det är rätt många år sedan, så det har säkert bara blivit värre. Men de hängde på en pulsmätare på 1200 svenskar, så statistiskt fastställd grupp då, så att det blir. Vet du hur många som fick upp pulsen mer än en halvtimme om dagen?
Nej.
Gissa hur många procent? Gissa. Det var, jag kan 30, säga, jag kan säga att det var dåligt.
35, kanske 30, 40.
1%.
1%.
Men då fick upp, men då ska man komma ihåg att det var en halvtimme i samma.
110 eller något sånt då. Mm. Så det är en halvtimme Pornhub om dagen ungefär. Så det är så här, ligger ni på 15 idag, gå upp, skaffa premium och gå upp.
Precis.
Eller gå in på robertos.shop.
Precis. Ja, där kan man ju kanske, ja, det kan man. Det
är ekologiskt ledmedel, bland annat pasta har ni också.
Mm. Så. Bra, så Pornhub och robertos.shop, det tycker jag var bevingande ord.
Det finns ju också bilder på Paolo på robertos.shop, så ni kan skippa Pornhub.
Precis.
Men det är 110 i puls när de springer från frugan som är arg för att de har varit in på robertos.shop.
Nej, vi har jättemycket kvinnliga kunder. Det där är rätt roligt, att det där är så här, det är de här vänster är liksom arga. Det finns också en rätt stor grupp så här, som är så här, vänta nu. Det är Werner, prästen.
Ja.
Ska vi svara?
Ja,
så där, Werner, nu med podden.
Jaha.
Ja. Du, vad heter, vi har ju spelat in en podd. Varför, kan du fråga Jannik varför den inte har kommit ut än?
Ja, så det är, men nu kommer, jag kommer att släppa den här podden, men nu har vi satt upp en busringningsstation här. Det här är Paulus busringningsstation. Jag glömde säga det till dig innan, ja. Men här, jag sa till dig på telefon att du måste ju busringa till folk.
Ja, det vore kul att göra.
Du hör ju, för nu hör ju Werner hör ju oss nu.
Super. Ja, Werner, jag ringer dig sen. Jag ska bara avsluta.
Du, Werner, har du Annika Strandhälls nummer? Ja, bra. Ja,
tack. Vi hörs, Werner. Tja.
Ja, för det kan man, sånt kan vara ganska kul. Du vet,
det är ju skitroliga de där.
Och det här man hör ju liksom, det är ju skitbra ljud också.
Ja. Så. Ja, vi får komma på en tjuvringnings. Vi får köra en hat också, jag hade rätt mycket nu.
det är väl så här, egentligen kan man gå så här, man kan bara gå in på ChatGPT och bara så här, skriv hatkommentarer till Paul Robert och så här, ge 10 exempel.
Du, Jannik, då har vi snackat en stund.
Ja, 1 timme och 29 minuter.
Oj, ja, det var rätt länge.
Tiden går snabbt, men det är roligt.
Ja, så är det. Tack för att du kom. Eller du
tack för att du kom.
Ja, det kan vi säga också. Vi har ju, Nongrata Media har ju en studio. Så, och kontorsplatser på Sveavägen.
Mm.
Så behöver ni kontorsplats. Vi har ju många studios, har vi.
Det är 4 stycken, 5 stycken. Det beror på hur man räknar. Men det finns studio för podd, det finns studio för film, det finns studio för musik, det finns studio för allt du vill göra. Det finns studio för. Och det finns kontorsplatser att tillgå snart. Och då ingår också studiotid. Hyr man en kontorsplats så får man 2 timmar i valfri studio per vecka. Och det är ganska dyrt att hyra studio. Då får man också en kontorsplats. Och då är det mitt i stan. Precis, väldigt nära när man ska till partikansliet.
Precis. Tänk om en massa socialdemokratiska poddar.
Mm.
Alla får komma.
Alla
vad heter det? Rakt över från handeln sen för sig.
Ja.
Ja. Super. Tack, Jannik.
Tusen tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Thank you.